I slutet av förra programmet berättade förre fabrikören August Dahl från Karlshamn om Kloka Anna, en klok gumma på Möllebacken i Sölvesborg. Kloka Anna hade botat en liten flicka i Karlshamnstrakten, och det utan att ens besöka henne. Den lilla flickan hade haft flytningar från örat som upphörde när man penslat hennes öra med en blandning av äggvita och ägggula. August Dahl hade fått höra talas om detta genom en av arbetarna på sin snusfabrik i Karlshamn. Just vid den här tiden ägde Dahl en gård, Duveryd, strax norr om Karlshamn. Gården var på 100 tunnland jord och hade ett 40-tal kor och ungdjur. Tiden är i början av detta sekel. August Dahl var född 1873. Just när han hör talas om Kloka Annas botande av den lilla flickan fick August Dahl problem med sina egna kor. Korna gick på dagarna och betade i en hage på andra sidan av en åker. Och det var något konstigt med klövarna.
Och det började bli sörigt mellan klövarna, och klövarna började fläcka sig ut. Och till sist var det svårt för korna och stå. Så de ville mest ligga. Och förresten kunde det vara en del som inte kunde. Det blev fler och fler veterinären. Han tog då och desinficerade och gjorde rent emellan klövarna. Och han desinficerade mycket ordentligt. Men det blev svårt för korna att stå. Och feta var det ju. Och stora och tunga. Och de kunde inte gå med ut, utan de fick vara inne och ligga mest låg i båsarna. Jag vet inte när han sa det, att det är nog lika bra att sälja dem till slakt.
Ja, August Dahl diskuterade sina djurproblem med den arbetare på snusfabriken som hade haft kontakt med Kloka Anna i Sölvesborg. Denne, han hette August Rydberg. Och Dahl kom överens om att istället för att skicka djuren till slakt skulle de söka hjälp av Kloka Anna.
Vi ska prova henne riktigt, den där Kloka Anna. Om hon verkligen kan någonting. Ja, det ska vi göra, sa han. Det ska vi verkligen göra. Jag ska resa dit och ge henne den där kronan för att hon botade flickan. Och det ska jag göra på söndag, sa han. Ja. Nu skulle vi ha någonting som hade varit på korna. Det var någon som sa att mellan hornen, där är rätt långt hår och det är rätt lockiga där. Och det klipptes. Och så tog vi och blandade alltihopa där i en papperspåse, och så tog han det med. Och så på måndag när jag träffade Rybe igen, så sa Rybe, denna gången så tog hon fel riktigt, sa han. Hur då? Jo, när jag kom och bankade på så sa hon, ja så sa hon, nu kommer du och ska fråga om Pers kor. Och så, det var ju fel, för de kallade mig alltid för August. Och så sa jag, men det var inte fel. Jo, sa hon, sa Pers kor. Ja, jag heter först Per, sa jag, Per August.
Ja, även den här gången visste alltså Kloka Anna redan innan besökaren sagt något vilket ärende han hade. Kloka Anna behövde bara någonting som suttit på den eller det som skulle botas för att se vad felet var. Och det fick hon ju. Snart nog hade hon diagnosen klar för August Dahls kor.
Ja, jag kan inte låta bli att skratta att inte ni kan bestå detta, sa hon. Nej, hur då, sa han. Jo, korna. De kör korna över en vetestubb. Så sticker de sig på stubben. De sticker emellan klövarna, det är römtålet. Och kanske där är... Kanske där är någon bakterie med ibland det. Och så sa hon, nu ska ni ta några hår var. Ni gör ingenting om ni blandar det. Och sätter kläna dit. Och det får ni ha lite klibbet, lite trätjär eller någonting sånt där. Så att ni kan klibba dit några hår där ni har tagit de andra också. Och så ska ni få ett recept med den här gången, sa hon. Här ska ni få veta vad ni ska göra med. Ni ska lyfta upp foten. Det var bakfötterna, huvudsaken. Det var inte bakfötterna förresten. Och det ska ni ha här på ett rök, på ett krukfat. Så ni ska tända på. Och det heter blandad rökelse. Och så stod det också på lappen dyvelsträck. Och det skulle vara också någon behandling utav det. Och det skulle köpas på apoteket. Alltså blandad rökelse och dyvelsträck. Och där ska jag röka med det. Foten. Ja, jag fick tala med mina karlar, för det här började bli svårt på korna. Vill inte lyfta upp fötterna, och det, man fick inte hålla dem heller, för de började och sparka och sprätta. Och en dag träffade jag veterinären, så sa han, har du sålt korna till slakt? Nej, jag har inte hört av det på länge, sa han. Nej, det har du inte. Och det är bra nu, korna. Ja, sa han. Försök inte inbilla mig det. Nej, sa han. Det måste jag väl begripa att inte det är. Vem skulle ha botat dem? Det har jag gjort själv. Har du, sa han. Ja. Ja. Kan du göra det? Är inte en veterinär kan. Ja, det måste jag kunna då, sa jag. Sådana kan veterinärerna vara.
Ja, kloka Anna, hon botade ju på avstånd så att säga. Hon behövde inte åka till den sjuka människan eller det sjuka djuret för att bota dem. Stämma blod kunde man också göra på avstånd. Axel Ingemansson från Mörrum berättar.
Ja, sen vet jag inte om du har hört talas om att det stämde blod förr i världen.
Stämma blod, var det när någon hade råkat ut för en skada eller?
Ja.
Det var det.
Ja. Det, jag hörde nog berättas lite om det av min mor i första hand, men utav andra med. Att de stämde blodflödet.
Stoppa blodflödet alltså?
Ja, de stoppade blodflödet. Mm. Som de sa alltid, stämma blod. Mm. Men de stoppade blodflödet. Och det kan ju vara, men det är klart med förband och så kan ju läkarna och det går ju bra nu för tiden. Men denna berättelse, den ska beröra en händelse som inträffade någonstans i Tvingsocken omkring 1890. Det kan vara i slutet på 1880-talet, men det kan vara i början på 1890 med, tror jag, men strax i början då. För denne man som han reste till Amerika sin. Men Moa talade om att man hade ordnat med ett dans och nöjesammankomst på en källarevin vid en gård där någonstans inom Tvingsok. Var det var, det vet jag inte eller minst. Och bland deltagarna där var också en nära släkting till mig. Men där kom också en fruktad slagskämpe från Tving. Eller omnöjden utav Tving. Och den slagskämpen, han gick till anfall på min släkting. Och denne min släkting, han var inte den som gärna vek åt sidan för någon. Men när han blev antastad och ofredad, så grep han en bitsman som hängde på väggen. Och med den slog han ner slagskämpen. Men han slog också förmodligen av en kraftig blodad. Så den nedslagne höll på att förblöda. Och nu sändes det bud till min mors farbror, som var känd för att kunna lite mera än folk i allmänhet. Och som hon berättade så angrep min farbror, eller hennes farbror. Och han stannade blodflödet. Så den slagna, han klarade sig och överlevde. Nu minns jag inte om farbrodern kom dit till platsen. Så han la något förband på den blödande såret. Eller han befann sig borta från platsen. Man har nämligen berättat för mig att dessa människor som kunde stämma eller stanna blodflödet inte ens behövde vara närvarande hos den blödande. Utan de kunde befinna sig långt ifrån platsen. Men ändå stoppa blodflödet. Men hur det förhöll sig i detta fallet, det kommer jag inte ihåg. Men med den tron som min mor hade och inlevde att så kunde de stanna. Och det var speciella personer som de anlitade till detta. Och hon berättade ändå att han kände denna personen som hade blivit slagen. Och han var inte så väl sitt. Så det, under andra förhållanden hade han väl inte gjort detta. Men för att hjälpa den här som hade gjort skadan. Så inte han skulle få fängelse. Så han grep han och hjälpte. Sen kan det tilläggas att det här bägge. Min släkting som slog den som blir slagen. De blir goda vänner senare. De gick aldrig på varandra mer.
Du vet inte hur det gick till. Om han hade någon speciell trollform. Eller om det var några speciella örter man använde. Eller någonting sådant.
Nej, jag vet inte. Men bara så att de kunde stämma blåflödet på långt håll. Så förstår jag. Det måste ju vara på något magiskt sätt. Som de hade för sig.
Mm.
Men han var väl. Den farbrorn till min mor. Han var väl också sån där lite klok man på att bota djur och göra lite sådana saker. Och det var ett vitskepligt inslag. Jag menar, de trodde och mycket på sådant.
Men det kanske också fanns en viss gammal kunskap om olika örters verkan och så.
Ja, det var det säkert. Det var det ju. Det användes ju mycket att de botade med olika örter ju. Och det är ju tämligen naturligt det ju. Och att de kunde blanda drycker och så med vissa örter som hade var läkande och så där vidare.
I en svartkonstbok som hittats i Bräkne-Hoby för 150 år sedan fanns det flera exempel på sätt att stoppa blodflödet eller stämma blod, som Axel Ingemansson sa. Jag citerar: "Nämn människans namn. Säg så. Ditt blod är så lätt till att rinna, som man går till tinga och vet rätt men vittnar orätt. I tre namn." Och så skulle man då nämna de tre namnen på gudomen. Ett annat sätt att stämma blod: säg så. "Stå stilla, blod. Så gjorde Noa flo och Jordans flo när Israels folk därigenom dro." Och ytterligare ett sätt: säg således: "Sankt Peder och vår Herre, det gingo över land, gjorde dammar och stämde vand. Så gör jag blodet på dig idag i tre namn." Och lika mystiskt kunde det vara att stämma näsblod. Då tager man av det samma blodet och bränner det till pulver och drar upp i näsan, så stilles det. Eller så tar man en års gammal böna och gör till pulver och drar det upp i näsan, så stillas det. Eller så tar man en varm svinelort och lägger i en linneklut och drar värmelukten i näsan, så stillas blodflödet. Ja, så står det alltså i svartkonstboken från Bräkne-Hoby. Pröva det, den som vågar. Ett säkert sätt att bota allsjöns otyg och sjukdomar, det var villarpaskottet. Så här berättar Axel Ingemansson.
Ja, villarpaskott talade ju mycket här i Mörme. Men jag har väl inte... Jag vet att far talade om att hans bror sköt för villarpaskott. Och där var förklaringen den att den personen som var dålig som skulle botas, han skulle sitta på en jordfast sten Det vet du vad betyder en jordfast sten. En rätt stor sten som är, ja, som inte var lös på något sätt, utan det skulle vara jordfast. Och där skulle personen sitta. Och sen var denne som sköt hade då ett hagelgevär. Och det hade väl mynningsladdare på den tiden, de laddade det, men de hade åtminstone 7 sorters örta med i skottet. Och sen sköt ju över den här personen med det här geväret och det där skottet. Och då blev personen, menade par i allmänhet. Nu var här en kvinna uppe i nordvästra Mörrum, uppe i Kossamö, som de kallade för Pärls Ringe. Och hon är ju och var mycket omtalad för att hon dels kunde bota lite och dels sköt hon för dessa här vilapa skott. Och det var en person, han är död nu. Han var här från Mörrum, norra Mörrum var han, Mörrumsryg. Och där var han ju relativt ung och hade plats som dräng i en bondgård. Men han blev sjuk, han fick ont i nacken på något sätt och han var hos skötskan. Det hjälpte inte, han berättade det själv för mig. Och han visste inte vad han skulle göra. Men så tog han, kom han hem till sitt föräldrahem, så sa de till han, ja du får ta upp till Pärls Ringe. De hade övertrag om henne och trodde att hon kunde. Ja, han sa att han och hans bror, de cyklade upp. De hade väl en halv mil, gott och väl. Upp till Pärls Ringe och till hennes lilla stuga där hon bodde. Och han berättade väl lite. De satt till och med inne i huset. Det tyckte jag var rätt lite egendom. Men hon hade inget gevär. Hon hade en pistol. Och han sa, utan att han visste om någonting, så rätt som det var så sköt hon med sin pistol inne i huset, rätt över han. Men det var blandning tidigare, så det var färdigt. Och han påstod att på någon dag så var han bra. Det skötskan och de hade haft och lagt om och grejat med det hjälpte inte. Men han hade tro på att Pärls Ringe hade hjälpt hon. Ja, jag tror inte att Pärls Ringe kunde så mycket, men tron gör kanske en hel del.
Ja, vi har hittills i programserien Opjuske träffat på diverse kloka gubbar och kloka gummor. Axel Ingmansson berättade om Pärls Ringe. Tidigare har Långe Finnen botat kor. Kloka Anna har botat både djur och människor. Nu ska vi bege oss till Hellevik på Listerlandet och mästerlotsen Per-Anders Persson. Han berättar om kloka Ingrid och ett av de tillfällen då denna kloka gumma tyvärr misslyckades.
Vi hade då på Hellevik en klok gumma. Hon heter Ingrid. Hon, det var ingen som riktigt visste var hon var kommit ifrån, för hon hade i sin ungdom tjänat på Bäckaskogs slott som piga. De som minns henne, de beskrev henne som en liten nätt människa, mörk, såg väldigt bra ut. Men som sagt, det var ingen som visste var hon var kommen ifrån. Men hon hade där uppe under sin tid på Bäckaskog lärt sig en del om örtmediciner och kanske träffat på folk också som sysslade med lite grann sån där läkekonst. Kanske umgåtts med vad vi kallade för kloka gummor. Nu är i alla fall Ingrid, hon blir kallad för kloka Ingrid här på Helleviken, bodde alldeles här borta bredvid, alltså uppe i skogskanten. Och man anlitade henne både när det var frågan om sjuka människor och när det var sjuka djur.
Ja, kloka Ingrid verkade i slutet av 1800-talet. Och den berättelse som nu följer i förkortat skick är skriven av John Jönsson. Han kallade sig Backa och han kom från Hellevik. Den var införd i Sölvesborgsposten julen 1936 under rubriken Tidsbild från 1870-talets Hellevik.
Gammelfarfar, 87-åringen, låg på sitt yttersta. Han hade råkat ut för något otyg. Frisk och kry hade han varit och inte ens haft känning av gikt och andra ålderskrämpor. Men som med ens var det knall och fall. Ena sidan var totalt förlamad och han kunde varken röra hand eller fot. Man hade skickat bud efter kloka Ingrid, det har vi henne va?
Mm.
Som gjutit bly i hans vänstra träsko, vilken fyllts med vatten för att se vad hon råkat ut för. För att sedan kunna tillgripa det ofelbara botemedlet mot otyget. Ja, det var det Ingrid anade. Blyfigurerna i träskon tog formen av en gris. Han hade råkat ut för gloson. Det värsta av alla otyg man kunde råka ut för. Men hon skulle göra vad hon kunde och det var inte lite det. Vilket sedan hon bekräftade med en menande nick. Ett lakan breddes över sjuklingen och Ingrid utförde sina hälsogivande signerier över honom. Sedan avklipptes naglar i såväl hand som fot och i en hårtuss av huvudet. Allt samman skulle brännas i den öppna spisen. Det blev fyrverkeri av, så det stod härliga till. Elden stod som en kvast i skorstenen och sot och rök och aska vevlade ut i rummet. Ett par grannkvinnor som kommit till för att bevittna helbrägdagörelsen for som skottspolar ut genom dörren under det ett par andra som fått sot och aska i ögonen satte sig rätt ner på jordgolvet med händerna för mun och näsa. Men Ingrid stod rak hon framme vid spisen, omvärd av rök och sot som en ildens gudinna. Ojarna mig, hostade hon, nog träffade jag rätt alltid. Och nu måste otyget ut genom skorstenen fast det satt hårt åt. Men hon talade visligen inte om för de andra som skräckslagna stirrade upp mot hennes sotiga ansikte att hon tillsammans med håret och naglarna slängt en hel näve krut på elden. Sådant måste hemlighållas för patientens skull. Dagen efter var sjuklingen ännu sämre och man tillkallade den gamle skolläraren som slog order. Men bättre blev han inte, snarare sämre. Till sist hade Fias Hans skjutit vilarpaskott över honom. Men detta universalmedel hade ej heller någon nytta. Och nu visste man rakt ingen råd. Vad skulle man ta sig till? Att tillkalla doktorn kom inte i på fråga. Sådant duger ej till annat än att köra upp folk på pengar.
Ja, vi hörde att skolläraren slog order på den gamle. Det innebär alltså att man tappade blod av honom för att han skulle bli bättre. Men varken det eller vilarpaskott som vi hört om tidigare hjälpte den här gamle fiskaren. Och hans hustru gav nu upp försöken att få maken frisk.
Just som det gamla barnhomsuret slagit sina 12 klingande slag blir det ett fasligt brak in i klockan. Hon hörde en djup suck från sängen men vände sig först med klockan och tittade in i fördralet. Det var det tunga gånglodet som störtat i golvet. Hon vände sig med sängen men även där var det tyst och stilla liksom i klockan. Den snarkande anhämtningen hade upphört och ögonen stirrade frågande bort mot borrhomsuret. Var steghjul upphört att arbeta liksom hjärtat i den gamles bröst. Klockan hade gamle far själv en gång. Som 20-åring smugglat in från Barnholm jämt ett 15-tal kannor ankare brännvin och en del husgerådssaker. Klockan skulle pryda hans hem och brännvin skulle vara till bröllopet som skulle stå vid Mikeli. Ja, det var underligt med den där klockan. När hans första hustru dött hade klockan stannat samtidigt. Var han själv ute på sjön och livet stod på spel gick alltid klockan oregelbundet. En gång när han i rykande snöstorm länsat på stranden vid Knäbäck och halvt medvetslöst blivit omhändertagen av hjälpsamma människor hade klockan stannat där hemma. Men på morgonen gick den igen och ingen kunde ge någon förklaring på hur den hade kommit igång. Det här med de här barnhundklockorna och det och att det varit omen om de stannade, det såg man ganska allvarligt på. Det gjorde man. Och kloka Ingrids arbete i sammanhanget, det var ju också ganska typiskt. Hon var ju med väldigt mycket.
Har du talat om kloka Ingrid i andra sammanhang också? Hon var naturligtvis död när du växte upp.
Ja, jag minns inte alls henne. Hon arbetade ju här i slutet av 1800-talet, början på detta sekelskiftet. Men man anlitade henne även upp i angränsande byar upp i Stiby när det gällde kreatur. Och här där vi bor, där du nu sitter, här gick hon och plockade örter. Det här området kallade de för hejan, eller hejerna som de sa på Helleviks dialekt.
Ja, det var Per-Anders Persson, nyligen pensionerad mästerlots från Hellevik, som berättade om Kloka Ingrid sist i det här programmet. Opjuske är tillbaka nästa vecka igen, då med berättelser om varulven och maran.